Vi ska börja i eftermiddag med ett ganska välbekant bibelord som jag tänkte få vinkla lite grann på mitt eget lilla vis. Matteus 11 och 25. Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Gud döljer sig och Gud döljer sitt rike för de lärda, de visa och kloka. Och min egen lilla vinkling på det här, det är frågan: hur bär han sig åt? Hur går det till när Guds rike blir fördolt för de visa och kloka? Dum fråga, säger du. Ja, gärna det, säger jag. Men jag tror att det här kan vara bra att ha lite grepp om när man ska evangelisera. Ty då stöter man ibland på människor för vilka allt är som fördolt. Och man kan ju undra lite grann: vad är det då som händer? Vad är det som har hänt när man själv tycker att Guds rike är så uppenbart, så tydligt? Och så vill man kanske vittna för sina närmaste och de bara tycker i att skulle inte du söka för det där? Hur går det till? Springer Gud och gömmer sig? Nej, gör han inte. Utan vi kan ju ta redan evangelierna som sådana. Vittnesbördet om hur Gud själv i mänsklig gestalt går omkring under några år i en liten avkrok av ett land långt bort. Somliga såg att han var Messias och andra såg det inte. Var satt skillnaden någonstans? Han dolde sig ju bevisligen inte för dem som inte såg vem han var. Utan han stod ju där. Och somliga såg något och andra såg ingenting. Så det handlar alltså inte om att Gud springer och gömmer sig. Han leker inte kurra gömma med oss. Utan problemet är någonting som har med våra ögon att göra. Somliga har förmågan att se någonting som andra inte har förmågan att se. Och det står en hel del ganska intressanta saker i skriften om våra ögon. Så att vi ska titta lite grann på det där med ögonen, så får vi se vad vi kan se. Första Mosebok 3. Ögonen är med redan från början. Första Mosebok 3. Vi läser från början där. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas, så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Det här handlar ju om ögon alltihopa, eller hur? Spännande. Ja, vad är det ormen lovar? Man ska ju inte tro för mycket på vad han lovar. Men vad är det han lovar i alla fall? Vad var det de gick på, så att säga? Jo, om ni äter av det här trädet så ska era ögon öppnas. Och ni ska bli så som Gud och förstå vad gott och ont är. Och redan innan de har tuggat i sig den här frukten så händer något med ögonen, åtminstone på Eva. Hon såg att trädet var gott att äta av. Och det där, det känner vi ju igen. Vi antar att din gamla bil börjar bli så där som man trampar genom golvet på den. Du har egentligen inte råd att köpa någon ny bil. Egentligen borde du skrota den gamla och åka spårvagn istället. Eller buss. Det är bara i Göteborg man åker spårvagn. Men så råkar du få se en annons i tidningen. Det nya superåket. Någon ny Honda GTI XYZ blubbliblubb supersport sprint deluxe special. Futtiga 110 000. 140 hästar. 0 till 100 på 4,7 sekunder. Kotkompressioner vid full acceleration. Och där sitter du och ser den här annonsen. Och du känner liksom någonting välla upp inom dig. Åh, du har sett den här bilen. Och sen blir du lite grann som, vad heter han, Källgren med sin dikt om den nya skapelsen. Du som av skönhet och behagen en ren och himmelsk urbild ger. Jag såg dig och från denna dagen jag endast dig i världen ser. Det hade du inte väntat, Lotta. Det är skojigt att kunna överraska gamla bekanta. Ja. Och vart du går i stan så råkar du se just såna bilar. Läckert körsbärsröda, underbart metallikblå, skrikgröna och illsvart. Men världen tycks befolkad av denna bil som du nu ser överallt och som du måste ha. Och till sist vacklar du omtöcknad in på banken och tar ett jättelån som du inte alls har råd med. För nu måste du köpa den här bilen, du har sett den. Och det är ju att se i samma utsträckning nu som Eva ser det här trädet. Hon hade så gått där dag ut och dag in och tittat på det här trädet förut. Det var inget konstigt med det. Men plötsligt så smäller det till. Nu ser hon det. Hennes längtan har tänts. Ja, då äter hon av trädet och hon ger sin man att äta. Och de äter bägge två. Då öppnades bådas ögon och det blev varsat. Det var nakna. Det hade de varit hela tiden. Men som det står i slutet på andra kapitlet att 25 versen. Mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. De såg det och såg det ändå inte. Det betydde ingenting. Men nu såg de det och såg det. Nu betydde det något. Och hjälp, vi är ju nakna. Vi har inte en tråd på kroppen. Och så vacklar de iväg och ska hämta sig fikonlöv. Man måste svepa in sig i något. Och på den vägen har det ju varit sedan dess. Men det intressantaste av det som hände med ögonen, det kommer i den sista versen jag läst. Fram på kvällskvisten kommer Herren Gud. Och det har ju varit dagens höjdpunkt ända fram tills nu. Han som är god och bara god. Han som är ljus och inget mörker finns i honom. Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer från himla ljusens fader. Och nu är han på ingående. Men nu ser man inte längre vem han är. Nu brakar man ut i terrängen. Nu gäller det att gömma sig så fort som möjligt. Gud, den stora säkerhetsrisken, är på ingång. Man har upphört att se vem han är. Ögonen hade öppnats och de blev blinda. Ska jag gå till Nya testamentet, Johannes 9. Johannes 9 kapitel. Där berättar ju Johannes ganska omständigt om hur Jesus ger synen åt en man som var född blind. Och i vanlig ordning så gjorde han det på en sabbat, och så blev det i vanlig ordning en massa bråk efteråt. Och den här mannen blev till sist utstött ur synagogan. Och det hela slutar så här, 39:e versen. Och Jesus sa: till en dom har jag kommit hit till världen, för att de som inte ser skall se, och de som ser ska bli blinda. Några fariseer som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom: är kanske vi också blinda? Jesus svarade: om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar. Människans ögon öppnades och hon blev blind. Konstigt, säger vi. Nej, det är inte konstigt. Vi rådfrågar en psykolog, så kan han omedelbart förklara för oss vad som hände. Psykologer har ljus över mycket, även om de inte har ljus över så mycket som de ibland tror. Ty det är ju så här att vi ser det vi vill se. Eller hur? Så fungerar ju våra ögon dessvärre. Vi ser det vi vill se. Och när människan byter föremål för sin längtan, så börjar hon alltså se andra saker än hon såg förr. Du vet, så länge som vi är främmande för Guds rikes hemligheter, så tycker vi att det stora och maffiga och pampiga och stödja, det är väl härligt. Och tar vi den tanken med oss in i Guds församling, så bygger vi jättekatedraler, kopiösa skrytgrejer. Ty vi har ännu inte riktigt fått ögonen justerade. Och då kanske det kan hända att vi säger som en präst sa i Finland för halvtannat år sedan. Att det är ju bara löjligt att stå och predika i kyrkan söndag klockan 11, för det sitter ju bara några gamla tanter. Han fick mycket på nöten när han sa det, men han sa det i alla fall. Och arma människor, han behövde ju få ögonen öppnade. Han hade inte sett vilken kraft det är gamla tanter. Eller hur? Var stod världen utan gamla tanter? Tänk så det skulle se ut. Predika för gamla tanter, det är ju fint. Ja, det är härligt. Men man måste ju se det som hör till Guds rike. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud, för att det skulle komma på skam som någonting var. Men nu var det alltså så att i syndafallet så får människan en annan längtan. Hon får en längtan efter något annat än Gud själv. Då ser hon plötsligt att hon är naken och hjälp, jag gör ju bort mig här och nu måste jag svepa in mig i fikonlöv så jag ser någorlunda respektabel och berömvärd ut. Och sen har vi hållit på med våra utklädningskonster allt sedan dess. Och samtidigt är det så att när Gud nalkas så ser man inte längre vem han är. Och därför säger Jesus till de här fariseerna här i Johannes 9 att om ni hade fattat att ni är blinda, om ni hade fattat att det ni ser och det ni fäster avseende vid, det som betyder någonting för er, om ni hade fattat hur ruttet det är, då skulle ni ha kunnat ropa om hjälp och era ögon hade kunnat öppnas så att ni hade sett den verkliga verkligheten. Sett och längtat efter det som är gott, eller rättare sagt efter honom som är god. Andra Korinthierbrevet 4. Verserna 3 och 4. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Ja, vi skulle läsa tredje versen också. Om mitt evangelium är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Ja, evangeliet finns där hela tiden. Och från evangeliet utgår ett ljus, ett härlighetens ljus. Men samtidigt är den härligheten knuten till en man som går fattig och obemärkt och mycket ifrågasatt omkring på landsbygden och predikar och gör lite mirakler och säger lite saker. Men det var ju långt härifrån och det var 2000 år sedan och vem kan veta att det betyder något för oss idag? Lukas har varit väldigt intresserad av det här. Vi ska läsa en del ur hans evangelium nu i 7 kapitlet. Mm. 36 versen. En av fariseerna bjöd hem honom på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon. Du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Poängen med den här berättelsen är ju inte nu att Jesus älskade kvinnan mer än Simon. Ty Gud gör inte skillnad på människor. Utan poängen är den här. Att hon såg något hos honom som han inte såg. Och det är ju det som kallas för tro. Inte att man piskar upp sig själv med vissa doktriner till att hålla orimliga åsikter för sannolika. Utan det handlar ju om att lugnt och enkelt och rakt på sak ha sett något. Kvinnan hade sett något som Simon inte såg. Varför det? Jo, därför att hon längtade efter renhet. Men det gjorde inte han. Hon längtade efter det som han hade att ge. Men han längtade inte efter det som Jesus hade att ge. Och därför såg han det heller inte. Han hade tagit dit Jesus på påseende. Han var den nya kontroversiella predikanten. Den här figuren som alla talade om över kaffekopparna. Och nu gällde det att liksom bilda sig en uppfattning. Man ska ju inte bara gå på hörsägen, utan man ska ju lite grann titta på vederbörande själv. Så okej, en middag kunde det vara värt. Han blev hembjuden, men han fick ingen välkomstkyss, och det kom ingen slav och tvättade fötterna på honom, och det markerades lite grann att han var ingen hedersgäst. Han var tagen till påseende. Och Simon, han ligger där vid bordet och tänker det att ja, det var ju som jag tänkte, han kan ju inte gärna vara någon profet eftersom han inte kastade ut den här kvinnan när hon stod där och gråter på fötterna på honom. För det skulle ju han, Simon, ha gjort. Hon längtade efter något som han inte längtade efter. Och hon såg därför något som han inte såg. Det vår längtande hänger på. Och som jag sa igår, det är ju vår längtan som avgör vår vilja och därmed dikterar vårt liv. Och att gå från orättfärdighet till rättfärdighet, det handlar om att få villighetens ande till att byta från en uppsättning längtanar, vad kan det heta i plurals, till en annan uppsättning. Så det är alltså inte så att när Guds rike är dolt för de visa och kloka, så är det inte så att Gud springer omkring med någon sprayflaska och sprayar ut dimma över det hela så att somliga ser och andra ser inte. Det ligger där på ett vis uppenbart för alla. Men somliga längtar inte och ser det därför inte. Andra har en längtan och de ser det. ett praktiskt exempel. Vi ska gå till predikarens bok. Och vi ska titta först i det 9:e kapitlet, predikaren 9. Vi ska läsa de 3 första verserna där. Ja, allt detta har jag besinnat, och jag har sökt att pröva allt detta, hur de rättfärdiga och de visa och deras verk är i Guds våld. Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i förväg. Allt kan förestå henne. Ja, allt kan hända alla. Det går den rättfärdige som den ogudaktige, den gode och rene som den orene, den som offrar som den vilken inte offrar. Den gode räknas lika med syndaren, den som svär blir lik den som drar sig för att svära. Ett elände vid allt som händer under solen är detta, att det går alla lika. Därför är också människornas hjärtan fulla med ondska, och oförnuft är i deras hjärtan så länge de lever, och sedan måste de ned bland de döda. Det predikaren grubblar över här, en evig gammal knäckfråga som på teologiskt fackspråk kallas för teodicéproblemet. Och själva ordet teodicé är sammansatt av orden teos som betyder Gud och diké som betyder rättvisa. Och det handlar alltså om att människan tycker att Guds rättvisa är svår att förstå. Somliga tycker till och med att den är obefintlig. Och predikaren, han jobbar med problemet, han tycker också det här är svårt. Han säger så här att om Gud klippte till direkt, jag menar någon var ute och hade något fuffens för sig, och Gud såg det där och 10 mikrosekunder senare så pang ramlade en sten ifrån himlen eller någonting. Snabba påföljder som det heter numera. Om det var så, säger predikaren, så skulle ju ingen ha något fuffens för sig. Vad mycket bättre det skulle bli. Eller hur? Och du kan ju inte gå ut och evangelisera länge förrän du får teodicéproblemet ända ner i halsen. Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Då anklagar man alltså Gud för att han inte dömer på stubinen. Det är ju vad människan då väntar sig och vad hon önskar sig. Ja, säger du, men Herren ska komma tillbaka och då ska han döma. Va? Den människan, ska han komma tillbaka och döma? Ja, så du är en sån där helvetespredikant du. Och det är ju lite inkonsekvent att säga så. Predikaren har spånat med på det här. Vi tittar i 8:e kapitlet och börjar läsa 9:e versen. Allt detta såg jag när jag gav akt på allt som händer under solen i en tid då den ena människan har makt över den andra, henne till olycka. Och likaså såg jag att de ogudaktiga fick komma i sin grav och gå till vila, under det att sådana som hade gjort vad rätt var måste dra bort från den heliges boning och blev glömda i staden. Också detta är fåfänglighet. Därför att dom inte strax går över vad ont som görs, får människors barn dristighet att göra det ont är. Eftersom syndaren 100 gånger kan göra vad ont är och ändå får leva länge. Dock vet jag ju att det ska gå det gudfruktiga väl därför att de fruktar Gud. Men att det inte ska gå den ogudaktige väl och att hans dagar inte ska förlängas som skuggan förlängs eftersom han inte fruktar Gud. En fåfänglighet som händer här på jorden är det att rättfärdiga finns, vilka det går som om de hade gjort det ogudaktigas gärning. Och att ogudaktiga finns, vilka det går som om de hade gjort det rättfärdigas gärningar. Jag sa, också detta är fåfänglighet. Det lustiga är nu att när vi börjar att leta i Bibeln efter ett svar på frågan varför Gud dröjer med sin dom, varför han inte utskipar en dom 10 mikrosekunder efter varje ond handling vi gör, varför klipper han inte till direkt så att säga, då kommer vi ganska snart att stöta på ett ord lite här och var i skriften som på gammal ärvördig svenska kallas för Guds långmodighet. Vi testar och ser. Andra Mosebok 34. Den 6:e versen. Och Herren gick förbi honom där han stod och utropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter missgärning och överträdelse och synd, men som ingalunda låter någon bli ostraffad, utan hemsöker fädernas missgärning på barn och barnbarn och efterkommande i tredje och fjärde led. Det där med barnbarnen får vi lämna till ett annat tillfälle. Men här möter vi ju alltså Guds eget vittnesbörd om att hans långmodighet är ett uttryck för hans godhet. Och nu hamnar vi alltså i rena kulturkrocken. Du, vi går ut och evangeliserar och människor säger det att varför dömer inte Gud direkt? Det skulle se mycket bättre ut på jorden. Gud är inte, antingen finns han inte eller också är han inte god. Ty vore han god skulle han döma direkt, säger människorna. Och så slår vi upp Bibeln och så finner vi att där står det att Gud är god just för att han väntar med att döma. Och båda synpunkterna kan ju inte vara rätt. Det beror ju alltså på hur man ser på det här problemet. Några ser Guds rike, andra ser det inte. Men det finns där hela tiden. Hela tiden är det uppenbart. Romarbrevet 2 kapitel. Fjärde versen. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Gud vill med sin långmodighet föra människan till omvändelse. Det här måste vi förstå. Vi har konstaterat redan att det som är ont i människan är hennes onda längtan. Att hon längtar efter det som inte är gott. Och från Guds utsiktspunkt, Gud avser allt som är våra liv, att få byta ut vår längtan. Den onda längtan mot den som villighetens ande kan föra med sig in i vårt liv. Så tänker vi oss så här, att Gud var en Gud som dömde fullständigt på stubinen. Så fort man gör någonting så genast kommer det vedergällning. Vad skulle följden bli? Jo, den skulle bli att du naturligtvis blir väldigt dresserad efter ett tag. Du skulle verkligen bli som en vovve som kunde sitta vackert i alla ställningar och fasoner. Men din onda längtan skulle du aldrig bli av med. Ty om vi ska bli av med vår onda längtan så måste den få dö. Den måste på något sätt få prövas och bevisa sig själv vara ond. Det är bara då som vi tröttnar på den. Bara då som vi till sist ropar: gode Gud, fräls mig från det här. Gode Gud, befria mig från min egen förvända längtan. Berättelsen om den förlorade sonen, den kan vi alla, den behöver vi inte läsa. Men vad fin den är här. Lillebror som sticker hemifrån och som ju är en syndare efter vårt sätt att uttrycka det hela. Ja, okej. Men han är den som det går bra för till sist. Han får chansen att pröva sin onda längtan. Och han får ända ner i botten dricka allt det beska, alla de beska droppar som den innehåller. Han kommer frivilligt och säger: skulle jag inte kunna få anställning här? Sen har vi storebror som smäller av när lillebror kommer hem och det blir fest. Och som säger det att om sin bror som han inte ens ännu har mött, han som har slösat bort din förmögenhet på horor, säger han till pappa. Hur kunde han veta det? Nej, det kunde han inte veta. Det var bara så att det var vad han hade önskat att få göra om han hade fått chansen att göra detsamma som lillebror. Men han vågade aldrig. Jag menar, de var precis lika goda kolsupare. Det var bara det att lillebror vågade och storebror vågade inte. Men de hade samma längtan, förstår ni? De hade samma längtan. Nu kommer lillebror hem. Fadern bemöter honom med all godhet. Men storebror som har gått hemma, han kan inte se faderns godhet. Han kan inte glädja sig åt att lillebror kommer tillbaka. Han är som blind. Han är inte fri från sin onda längtan. Han har aldrig upptäckt hur ond den är. Kunskapens träd heter kunskapens träd på gott och ont. Och vi kan säga att det finns både vit magi och svart magi. Och det är magi bägge två. Vi kan leva med onda önskningar i vårt liv. Och leva ut dem. Alltså göra som lillebror som stack hemifrån. Den förlorade sonen, som vi säger. Men vi kan ju också välja det lite lurigare alternativet. Att leva med alla våra onda önskemål och försöka att ändå göra det goda och se ut som vi var goda. fastän vi har de gamla önskemålen kvar. Alltså att egentligen göra, att motvilligt göra goda gärningar. Men det är inte lösningen på problemet. Och det ser man den dag lillebror kommer hem. För då kommer krisen i storebrors liv. Han klarar inte det. Kunskapens träd på gott och ont. Orättfärdigheten utan Gud. Respektive rättfärdigheten utan Gud. Det enda som håller är rättfärdigheten med Gud. Det är livets träd. Därför måste Gud låta oss få chansen att så att säga bärga in en skörd av våra egna onda önskningar. Det är vår enda chans att komma till den punkt där vi faktiskt drabbas av en längtan att få våra önskningar utbytta mot något annat. Och därför vittnar Bibeln om att Guds långmodighet inför synden är ett osedvanligt förunderligt tecken på hans godhet. Att vi sen får teodicéproblemet på köpet, så att säga, det får vi härda ut med. Ty om det inte var så här skulle ingen av oss kunna bli frälst. Ingen skulle längta efter att få sina onda önskningar utbytta mot goda. Och då skulle heller aldrig någon kunna få det. När vi går ut och evangeliserar idag, så stöter vi alltså nu på frågan: hur ska vi hjälpa människor att se Guds rike? Mitt i alla sina olika önskningar. Hur ger sig Gud till känna för den sekulariserade och sexualiserade nutidsmänniskan i västerlandet? Var ska man öppna en dialog? Jag bläddrade häromdagen i en bok som var skriven av den franske filosofen och författaren Albert Camus, som heter Myten om Sisyfos. Den börjar på följande pigga och uppmuntrande vis. Han skriver så här, att filosofin handlar egentligen bara om en enda fråga. Alla andra frågor är sedan följdfrågor till den första. Man blir nyfiken. Vad är filosofins grundläggande fråga? Camus skriver: frågan är om jag ska begå självmord eller inte. Det naturliga är ju att jag begår självmord. Men skulle jag svara nej på frågan och säga att nej, jag överlever nog ett tag till, då kommer alla filosofins övriga frågor att behöva besvaras. Men den första frågan är egentligen den enda väsentliga. Sen broderar han denna ganska skrämmande och pessimistiska livssynboken ut. Nutidsmänniskans kamp mot meningslösheten. Meningslösheten är den stora skörden som människor bärgar idag av sina förvända önskningar. Jag tror det är där vi måste börja tala med människor. Och på ett sätt är det ganska lätt. Till en människa som söker efter livets mening måste man ju kunna bromsa upp och fråga: vad i all världen är det du söker? Det kan väl inte finnas någon mening om det inte har funnits någon som har menat något. Om du bara har tillkommit genom en serie kemiska omkombinationer av DNA-molekyler plus lite kampen för tillvaron och lite urvalsmekanismen, om du alltså bara är en sorts jättebingo, då kan det ju inte finnas någon mening. Då letar du ju efter någonting som du lika gärna kan lägga av med en gång. Sluta, vet jag. Ty antingen är det så här att det finns en mening, och då finns det någon som har menat något, eller också så finns det ingen del. Sen kan man säga också så här, att om du har tillkommit genom en fullständigt meningslös process, ett jättelotteri och inget annat, vad kommer det sig då att du inte orkar leva utan en mening i ditt liv? Du som utgör skapelsens krona och dess högsta utvecklingsnivå, varför orkar inte du med lite meningslöshet? Du borde väl vara anpassad till verkligheten, vet jag. Du borde ju känna dig som fisken i vattnet. Varför kan en kossa och en dagmask klara det som du inte klarar, du som är mycket högre utvecklad än dem? Meningslösheten. En annan sån här fråga som man kan faktiskt komma i samspråk om med den här: finns moralen eller finns den inte? Finns det något som heter moral? Ja, det är alla överens om. Sverige fördömer Sydafrika, som fördömer USA, som fördömer Sovjet, som fördömer Korea, som fördömer Sverige, som fördömer Sydafrika, som vi alla är överens om att det finns något som heter rätt och fel. Om inte förr, så är man ju helt på det klara med att det finns något som heter rätt och fel när man blir trampad på tårna, eller hur? För då säger man till den som trampade: hör du. Men moral är ju ingenting som man kan studera med vetenskaplig teknik. Du kan inte forska fram vad som är rätt och vad som är fel oss människor emellan. Och därför har den moderna nutidsmänniskan hamnat i den egendomliga situationen att moralen finns och ändå finns den inte. Och många är ju väldigt lyckliga över att moralen inte finns, för hej hopp, då kan man göra vad man vill. Jo visst, det är sant. Men när vi kastar ut moralen för att få lov att göra vad vi själva vill, så hamnade vi i ett farligt dilemma, och det är det Albert Camus åskådliggör med sin bok Den stora meningslösheten. Ty moralens främsta uppgift är ju inte att tala om för dig vad du inte ska göra, utan moralens främsta uppgift är ju att tala om för dig vad du ska satsa ditt liv på för att få någon mening i ditt liv. Vi tar ett exempel. Du befinner dig på en badstrand, och ett stycke ut hör du plötsligt någon som ropar på hjälp. Och du hoppar i plurret och du simmar ut, och där är en som håller på och drunknar. Om det inte finns någon moral, så är det fullständigt likgiltigt om du räddar den här killen som håller på att drunkna, eller om du pressar ner honom under vattnet så han dör. Ty alla gärningar är lika mycket värda eller lika lite. Nej, men säger du, så kan det ju inte vara. Det är ju fel att resonera så där. Då måste du säga: varför i all världens dar är det fel? Om vi bara har tillkommit genom en kemisk slump, hur kan du veta att det är fel? Här tror jag vi har ingångsöppningar till att tala med människor och börjat öppna deras ögon för att de egentligen är blinda, så att de kan börja se Guds rike, och så att vi kan börja tala om honom utan vilken vi ändå inte kan få ekvationen att gå ihop. Varför är vi här? och vad handlar våra liv om? Det finns möjligheter. Vi får bara lära oss att upptäcka dem för att vi ska kunna gå ut med budskapet om riket också i denna tid. Församlingen i funktion handlar den här eftermiddagstimmen om. Och jag har försökt att ge några tankar omkring detta med att vittna. Så fruktansvärt många människor dignar under uppdraget att vittna, och usch, jag är så dåligt vittna, och usch, jag vittnar inte, och hur jag har inte fört någon till tro på 100 år nu minst, och allt vad det brukar heta. Nej, okej. Vi är dåliga vittnen hela bunten i Sverige. Det är bara att konstatera, och sen kan vi ju sluta fördöma oss själva och börja tänka lite mer konstruktivt på det hela. Det är kanske så att vi måste tänka efter och be Gud om hjälp att se hur riket ska presenteras idag för att falla innanför det mycket trånga synfält som den mekaniserade och sekulariserade och sexualiserade nutidsmänniskan lever i. Låt oss gå på upptäcktsfärd istället för att sitta och gissla oss själva. Nu ska vi be tillsammans. Herre, vi ville gärna få gå ut med ditt härliga budskap också i denna tid. Och du har talat i ditt ord om att vi kan få din hjälp att bryta ner tankebyggnader och bålverk som skymmer sikten och uppreser sig mot kunskapen om dig. Idag skulle vi vilja be dig om att du hjälper oss att sluta leva i den där eviga självanklagelsen över att vi är så dåliga vittnen och vi borde gå in till grannen någon gång och på jobbet och alltihopa det här som vi ständigt ältar. Utan vi ville be dig att du sätter oss fria till att gå på upptäcktsfärd i det här istället. Det fick bli lite spännande, lite intressant, något att bekanta sig med, något att utforska. Så att vi fick liksom upptäcka vad det är som kan, så att säga, just falla inom synfältet för människor i vår tid och i vårt land. Det ska inte vara omöjligt. Du lämnar ingen människa i någon tid chanslös. Härlighetens ljus finns där hela tiden i evangeliet. Just bara nåden att upptäcka vad människor idag kan se och ta emot. Var ska vi börja, Herre, för att också till sist få tala med dem om synd och nåd, om frälsning och dom, om evigt liv och salighet? Vi begär inget nytt evangelium, Herre, bevar oss för det. Men lär oss att presentera det gamla vanliga.